Jeg hedder Hassan Preisler, og i dag skal jeg mødes med norske Hilde Sandvik og svenske Åsa Linderborg, og det er med hjertet i halsen, fordi i dag skal vi både tale om den udbredte danske homofobi, men også om, hvorvidt vi er mest bange for kristen eller muslimsk fundamentalisme.
Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
Næsten hver fjerde danske er mot sex mellem personer af samme køn. Det viste i hvert fald en undersøgelse, som kom nu midt i sommerheten, og debatten har gått i Danmark, Hassan. Hvad skedde egentlig med frisinde i det lande, som du kommer fra?
Ja, det kan du spørge om. Altså, du kan også spørge om frisindet i virkeligheden er segmenteret, fordi det viser sig jo, at der er en meget tydelig sammenhæng mellem religiøsitet og homofobi. Mm. Og det vil sige, at det er jo primært muslimske mænd, som er meget kritiske over for relationer mellem to personer af samme køn. Ikke? Tilsvarende gælder det også for altså mænd eller personer, som er meget religiøse, som ikke er muslimer, altså medlemmer af nogle af de mindre frikirker og så videre, viser sig også at være mere homofobiske end gennemsnittet.
Dette er baseret på tal fra en kæmpestor verdensomspændende undersøgelse, Sexus, der over 30.000 danskere deltog. Tallene er fra nogle år siden, men debatten den har været ganske heftig. Berlingske har påstått, at det kunne radikale wokister, som vil have det til at være, at det er kristenkonservative, som er mest kritiske til sex mellem samme køn. Men altså, er det nu egentlig det? Altså, hvad er det som...
Altså, det er jo også fordi, når du siger kristen konservativ, ikke, så ved jeg jo, at det er et ret udbredt, hvad hedder det, kulturfænomen i Norge. Vi har jo ikke på samme måde en kristen konservativ elite eller samfundsgruppe. Altså, vi har kristen konservativ mindre marginaliseret miljø omkring for eksempel Indre Mission eller andre frikirker, ikke? Men sådan en etableret kristen konservatisme kender jeg ikke noget til i Danmark. Så det vil jo sige, at den største religiøse gruppe, som ligesom markerer sig som værende homofobisk, er muslimer i Danmark.
Ikke? Jeg tycker siffran er interessant. Så en fjerdedel af alle som bor i Danmark er imot samkönat sex og samkönade äktenskap.
22%, så det er jo, vi runder lidt op.
Ja, okej. Okay. Ja, då är det 20%. Ja, precis. Ja, men det är ändå en ganska stor kaka. Men jag tänker så här att det är inte så himla länge sedan som det danska majoritetssamhället bestämde sig för att det här ska vara okej. Okay. Mm. Alltså, samkönat äktenskap införde man i Danmark först 2012. Och i Sverige och Norge 2009, det är ganska länge sedan. Eller det är inte så länge sedan. Och det var ju inte muslimerna som stretade emot att det skulle bli så då. Utan det finns ju liksom andra krafter som...
Vilka krafter?
Ja, i Sverige då så var det ju... Alla politiska partier diskuterade det här i åratal. Och väldigt många präster i Svenska kyrkan tyckte att det här var problem och så. Mm. Det var inte de muslimska samfunden som var ute och vevade i frågan. Det är det jag är ute efter. Utan det fanns också ett helt... alltså väldigt många frågor bland stora delar av befolkningen som tyckte att det här var obekvämt eller äckligt eller helt fel eller onaturligt. Allt det där liksom diskuterades väldigt, väldigt länge. Mm. Så jag vet inte om man ska hoppa högt när man ser den där siffran egentligen.
Jag såg lite på de tallene, och 22%, det är väldigt långt ifrån hur många muslimer som finns i Danmark. I följetallene, det är usikkert, men det ligger med runt 4% av Danmarks befolkning. Och jag vill ju inte tro att av de 30.000 danskene som har svart så är det 22% muslimer. Altså det er et større, mer utbredt både en tankegang og en holdning enn det du finner I de muslimske miljøene. Og så det ingen tvil om at hvis du går inn I en muslimsk menighet og stiller spørsmål om dette, så får du et ganske ens svar. Det jeg har til gode å møte en muslim som ja, sekulære muslimer som jeg kjenner selvfølgelig helt åpne, og sånn det også med, holdt på å si, sekulære kulturkristne. Men i en menighet så tror jeg ikke du vil med veldig få unntak finne noen som synes at det greit. Men når det sagt, så har det rullet en kjempestor debatt I Danmark I sommer, og den handler både om syn på altså likekjønn og sex men også liksom om tro generelt da. Og det jo en ny vind over verden I øyeblikket helt tydelig men Hassan, altså når du på en måte altså når du limer det på kun muslimene og jeg ser også at Berlingske skriver I et realitetsfremmed wokistisk univers kan man bilde seg inn at homoer og muslimer vandrer sammen I regnbue opplyst minoritetssolidaritet mot en ond, hvit majoritetsbefolkning. Det skriver da kommentator Katja Kvåle I Berlingske. Og da tenker jeg at altså, det totalt useriøst. Altså det en fullstendig useriøs kommentar. Og hun skriver også at ja, det finnes noe litt her og der innenfor Indremisjonen, et lite grufs der, men det ikke det som det store problemet. Men hva om det nå sånn at man har større miljøer I verden I dag som synes at nå kan jeg endelig si hva jeg egentlig tenker. Fordi det mer rom for å si hva man egentlig tenker.
Men I stiller begge to nogle ledende spørgsmål. Kan I ikke sige, hvad det I tænker? Fordi jeg bliver lidt forvirret over debatten lige nu, fordi den altså, viser jo meget, meget tydeligt, at der blandt muslimske borgere I Danmark simpelthen ikke nogen, eller der meget lidt tolerance over for homoseksualitet.
Mm. Så... Nej, men vår poeng, Hildes min, det vel at ingen av oss ifrågasätter det. Men däremot så ju homofobin mer utbredd.
Alltså homofobi
än att bara gälla I de muslimska kretsarna. Det det som våran poäng här. Och då okay. Frågan beroende på var någonstans alltså, på höger-vänsterskalan som man vill ställa sig så man ser bara den andra homofobi och inte den som finns I de egna leden.
Ja, alltså det problematiska vid homofobi, som jeg ser det, jo, hvis du... jeg husker jo, da jeg var barn, der var homofobi udbredt på den måde, at vi ligesom brugte ordet bøsse I flæng, altså for at definere andre menneskers svaghed, for eksempel. Ikke? Så ville man sige, ej, hold nu kæft din bøsse. Ikke? Og det var normalt, ikke? Og det var jo skidesvært for mig, ligesom at have en anderledes indstilling til det der, fordi så ville jeg blive kategoriseret selv som bøsse eller bøsseven, ikke? Og det tog jeg ikke som barn og ung, ikke? Og derfor så vil jeg sige, at det miljø, man befinder sig I, har en enorm betydning. Og da jeg blev ældre og kom I gymnasiet og videre på teaterskolen og sådan noget, så oplevede jeg jo lige pludselig at være blandt mennesker, som havde helt anderledes perspektiver på homoseksualitet. Ikke? Og det gjorde jo så, at jeg også kunne indtage anderledes perspektiver. Ikke? Men hvis man lever i selvsegregerede eller marginaliserede grupper, som ligesom påvirker sig selv og hinanden med traditionelle syn på køn, for eksempel, så det enormt svært at indtage anderledes holdninger. Og det kan man jo sige både er gældende for hvide og for brune mennesker, eller for kulturkristne og muslimer. Selvfølgelig kan man det. Men der jo bare en fare, når vi ved, hvor isoleret mange muslimer lever I Danmark, ikke? For at man aldrig nogensinde har mulighed for at komme ud af det her. Ikke?
Men der har været en stor og interessant debat I Kristelig Dagblad, efter at 105 personer faktisk gik ind og skrev et indlæg, og bad om svar også fra konservative menigheter, Frikirken og Indremisjonen. Mange av de hadde selv en oppvekst I miljøer som, der en vokste opp med tanke om at den kom til helvete hvis en elsker feil kjønn. Og det det har vært rørende faktisk å lese noen av de innleggene, men også svarene til Indremisjonen og Frikirken, og det jeg forstår, og som kanskje til og med kan tenke, ja, men en kan forstå en muslim også, hvis du virkelig tror på det budskap eller det som står der. Og det står svart på hvitt at en mann ikke skal ligge med en mann. Ja vel, så jeg da på en måte ikke kristen nok, hvis jeg tenker, ja, men du kan gjøre det likevel. Og jeg ser jo i svaret fra Indremisjonen at det der er veldig vanskelig, for de sier, vi vil ikke skape angst i unge, vi ønsker ikke det, men vi må også forkynne det vi mener er rett. Og det er jo det som er, det er jo det som gjør det veldig krevende. For er du da for eksempel homofil og vokser opp i en menighet eller en religion, enten om det er da en frikirke, Indremisjon, eller om det er i en moské, så er det fryktelig problematisk når han skal si at jeg vil ikke at du skal ha angst for helvete, men du kan ikke leve sånn som du føler at det er deg.
Nej.
Så det er altså, jo en kæmpe kompleks problemstilling. Ja,
altså, jeg ved ikke, hvordan det, hvor langt man er nået i Norge med det her. Det aner jeg ikke noget om, heller ikke i Sverige egentlig. Men i Danmark har vi jo i de sidste 70 år ikke, haft et stort kollektivt opgør med de meget traditionelle og konservative perspektiver, som man har i nogle af de her, hvad kan man sige, kirkelige bevægelser, som Indremission eller nogle af de andre frikirker i virkeligheden. Ikke? Altså, det er jo et slag, som de her kirker har tabt for længst. Ikke? Den fornemmelse har man jo ikke hverken i forhold til majoritetssamfundet og de muslimske miljøer, eller internt i de muslimske miljøer, at der foregår et slag blandt mainstream muslimer imod mere fundamentalistiske muslimer, som mener, at homoseksualitet er forkasteligt. Altså, jeg har ikke set en eneste muslimsk debattør, som har tilsluttet sig en tilsvarende erklæring til den, du lige har illustreret, Hilde, fra Kristeligt Dagblad, hvor man ligesom siger, vi er muslimer, og vi mener ikke, at der er noget som helst forkert i at være homoseksuel.
Men de siger altså,
ikke
jo, det omvendte.
En eneste.
Men Indremisjonen siger jo her, at vi mener jo, det er fejl. Vi mener, det er for kjært.
Ja, ja.
Det bliver vi nødt til at sige.
Okay, men det er Indremisjon.
Ja.
Det er jo ikke mainstream kristendom. Det er jo ikke, hvad hedder danskheden, der er på spil her.
Mm.
Du hører norsken, svensken og dansken.
KrF, Kristelig Folkeparti, står på valg. Det er valg i Norge om en liten, altså noen få uker. Kristelig Folkeparti er jo et parti for kristne. Og det betyr at både kristne som ja, er for fordelingspolitikk til venstre, og kristne som er mer konservativ politikk til høyre, har kun stemt det partiet. Og de har vekslet mellom de posisjonene. For noen år siden så var det en kjempestor strid i KrF, der KrF ble dratt mot venstre, eller KrF-lederen Knut Arild Hareide tok partiet til venstre. En av de som hjalp han med det, det var Dag Inge Ulstein, som da også var minister i en periode, bistandsminister. Han er nå KrF-leder og har tatt en total høyre sving med partiet. Og noe av det han har gjort helt åpenbart er å gå rett inn og polarisere i spørsmål om Pride. Jeg så hvor mange ganger han den siste måneden, så er Dag Inge Ulstein og Pride nevnt nesten 90 ganger i norske aviser. Og han er på TV-stasjoner, de kristenkonservative TV-stasjonene, og snakker om at barnehager nå vil kjønnsnøytrale, altså gjøre barna våre kjønnsnøytrale.
Det er altså barnehager i Oslo i dag, der de prøver å gjøre det kjønnsnøytrale, regnbuesertifisere det, og de argumenterer om at de må gjøre det for at barna skal være trygge.
Han snakker om Pride, du trenger ikke ha Pride-flagg på skole, har han sagt. Og det som er det fascinerende der, er at for 10 år siden, da var han finansbyråd i Bergen, var det han som klippet snoren på regnbuedagene på Pride. Og han gikk i Pride-tog det året. Og ingen skal fortelle meg at dette ikke er strategisk. Det er ren strategisk bevegelse, fordi han ser at nå er det opportunt av mange grunner. Og gör pride och homosexualitet till en stor sak i valkampen och de klättrar på meningsmålingarna.
Så vi har inte något riktigt motsvarande i Sverige, men jag ser ju att det är på väg. Men det är ju intressant det här med Kristdemokraterna i Norge nu i valet, att de med den här extremt konservativa omsvängningen, att de vinner väljare på det. Och jag tror att det är tidstypiskt. Jag tror att man ser samma tendenser i hela världen just nu.
Jeg synes også, det er interessant i relation til Danmark, fordi i Norge har man jo ikke haft et lige så hårdt opgør med pietismen, som man har i Danmark, ikke? Og derfor har den jo eksisteret fortsat uden at være udskammet, ikke? Kollektivt. I Danmark er, altså, prøv at, hvis Indre Mission i Danmark en dag får en chance for et comeback efter den ydmygelse, som de har været udsat for de sidste 100 år, ikke? Så tænker jeg, at det bliver brutalt, ikke? Fordi de må være så rasende over det billede, man har tegnet af dem overalt i Danmark, ikke?
Du har jo faktisk jobbet med dette materiale, du har sådan.
Ja, nemlig, jeg har dramatiseret en roman, der hedder Fiskerne af Hans Kirk, som er den mest solgte danske roman overhovedet nogensinde. Den dramatiserede jeg til teater. Den handler netop om en kulturkonflikt mellem de, der tilslutter sig Grundtvig, og de, der tilslutter sig Indre Mission. Ikke? Og det har været et slag i dansk kultur. Det er et slag, som Indre Mission har tabt så eftertrykkeligt, som man overhovedet kan tabe et slag, ikke? Jeg synes, og derfor har vi jo heller ikke i Danmark, tror jeg, nogen som helst frygt for en ny kristen-konservativ vækkelse. Altså, vi ser jo også tilslutning til nogle af de her mere moderne amerikanske eller australsk inspirerede frikirker, som Hillsong for eksempel, ikke? Hvor prominente mediepersoner lige pludselig optræder med historier om, at deres tidligere synder nu skal tilgives ved hjælp af den her en indmeldelse i den her kristne sekte, ikke? Altså for mig er det rent tosseri. Altså det er ikke, vi ser simpelthen ikke en magtfuld kristen-konservativ bevægelse, som er i gang med at overtage det danske samfund på nogen måde overhovedet.
Jeg tycker at det er ret läskigt. Jeg skulle inte vilja säga att det bara är tossigt, utan jag tror att det finns ganska starka krafter som vill åt
i Sverige. Det
här. Ja. Jag pratar om globalt här nu. Jag tror att det kommer till Sverige också. Men Sverige har ju tradition eller väldigt, väldigt, väldigt länge anses vara världens mest sekulära land. Nu har vi en massa nya invånare som bor i Sverige som kommer med en religion. Men i den svenska offentligheten så är vi väldigt ovana att prata om kristna eller religiösa frågor överhuvudtaget. Vi har liksom få teologer som deltar i debatten, få religionshistoriker som gör det här. Så att vi är liksom, vi har inte riktigt uttrycken, men och framförallt inte jag, men inte heller kanske insikten om vad som händer. Jag blev förvånad när jag var på studentmottagningar nu i våras. När jag fick höra en rektor som berättade att allt fler studenter skriver Gud är god i sina studentmössor. Inte Allah är stor, men Gud är god. Som någon slags... Alltså det behöver inte alls vara en replik i ett kulturkrig, utan det kanske kan vara en from förhoppning. Kanske någon önskan om att det finns ett värde som är större än konsumismen. Det kan ju finnas önskan om att det finns någon som ska ha moral i samhället, eftersom alla andra bara skyller ifrån sig och ingen tar ansvar. Och sådär. Så det kan finnas ganska starka skäl kanske för att skriva Gud är god om man är ung. Det finns ett behov, tror jag, av någon slags nyandlighet. Jag tycker att det är väldigt ledsamt, men jag kan också förstå det.
Jag syns att det är en väldigt smuk beskrivelse du ger av det här fenomen, som jag inte har hört något hvad hedder det, nogle paralleller til i Danmark, men altså bemærk også forskellen. Hvad hedder det, man siger, alle er stor, og de unge mennesker skriver, Gud er god, ikke? Om det så er hvad hedder det, en fælles besluttet udtalelse af deklarering, eller om det er et fromt ønske, ikke? Mm. Så er det stadig godheden, som er ønsket, ikke? Og ikke storheden. Og det synes jeg er interessant. Altså...
Det som er interessant er at der er parallelle bevegelser her. Både just godheten, det. Og så er der en storhet og en makt som ligger utenpå. Og det er ingen tvil om at Gud også er tilbake i realpolitikken. I Norge så ser vi et veldig lite tegn på det nå. Men ser vi bare rett ut i Europa, så ser vi nøyaktig det samme. Og der er en bevegelse, både det med at unge menn er tilbake i kirkebenken. Nå har jeg vært i en stor diskusjon om det i Norge, ja, det hele det. Sommeren, som fremdeles går og som lever. Jeg er i Arendal på Arendalsuka nå. I kveld så skal det være en stor diskusjon som den norske kirke skal ha tatt initiativ til om at Gud er tilbake i politikken. Mm. Og kan jeg fortelle en morsom historie?
Mm.
Jeg var altså i Amsterdam og mistet alt jeg eide forrige uke. Og vendte meg da etter kvart til, for jeg trengte få hjelp til å rett og slett skaffe utstyr.
Du ba til Gud?
Nei, jeg ba ikke til Gud, jeg ba til Meta. Jeg ba til Facebook. Er det noen som kan hjelpe meg med å frakte utstyr fra Oslo til Arendal? Og det ingen skal fortelle meg at folk nå for tiden er umoralske og ikke, og er kun egoister og kun tenker på seg selv. Jeg fikk altså så mye hjelp. Så mange som tilbød seg.
Nå, det er den, smukt.
Den som rett og slett sa at han kunne hente meg på flyplassen, det var en som går under navnet Sløseriombudsmannen.
Ja, og dem har vi pratet om her.
Vi har pratet om han, Are Søberg, som har en stor Facebook-konto, Sløseriombudsmannen, og han har blitt uglesett, kan en si, i veldig altså, mange miljøer.
En norsk offentlig person, som liksom på eget initiativ har kalt sig selv Sløseriombudsmannen, som holder øje med, om der bliver sløset med ja. Principper og penge i, ja. I den offentlige forvaltning. Kan man beskrive ham sådan?
Det kan du, og han ja. Har mødt stor motbør og blitt kanslert, og i det hele tatt, han kom og kjørte meg, og jeg tenkte, her har vi den barmhjertige samaritanen. Jeg er blitt utsatt for røvere på landeveien. Det var det jeg var faktisk. Og han kom og plukte meg opp på sitt esel da, og kjørte. Og vi snakker om religion. Han har bodd i Utah. Og han har, altså, sammen med mormonere, så vi snakket mye om det, og vi snakket selvfølgelig om sommerens debatt. Og han var litt i tvil om det. Så stopper vi på en bensinstasjon. Der kommer det en ung mann kjørende i en bil, og jeg tenker han kjenner han oss. Han ser ut som han har lyst til å snakke med oss. Kanskje han kjenner igjen Sløseriombudsmannen, tenkte jeg. Han har mange unge følgere. Så ruller denne gutten ned vinduet sitt, og vi ruller ned, og så sier han, Gud elsker dere. Og så gir han oss et lite kort, der det står to bibelvers på. Og den ene er, be, så skal du få. Og så kjører han videre. Og så sier Are Søberg, jeg tror du har et poeng.
Yeah.
Det er noe som skjer.
Ja, altså, sa han det til deg eller til Gud?
Han sa det, og man kan sa til Gud etterpå.
Jeg tror han sa det til Gud. Jeg tror du har et poeng.
Men for å forklare for i alle fall svenske lyssnere her, så har jo altså Hilde vært i en debatt som har rullet i vekker i sommer, som handler om at Hilde varner for hur för religionens återkomst i offentliga rummet och i politiken, och bland annat skrivit en text på Expressens kultursida, ska vi säga.
Mm. Och den debatten går ännu, och det är därför jag syns att det är nog med att hålla fast i två tankar på en gång.
Verkligen.
Som du snackade om också, alltså detta önske om något gott. Alltså, och det den personliga tro.
Mm.
Og så samtidig forstå de politiske strømningene som er maktfulle, store og har en kolossal kraft i seg i øyeblikket.
Ja, det har de. Og de har også en ekskluderende Guds syn där man skär bort homosexuella, kvinnor ska vara på särskilt sätt, andra religioner och så vidare. Den har inte den här toleranta människokärleken.
Och nu snackar vi om det som både sker i Ungern, i USA,
ja, ja.
I Ryssland, i Polen, i Italien. Mm. Där är en rapport som kom ut nu rätt för sommaren som heter The Rise of Religious Extremism i Europa. Altså religiøs ekstremisme på vei, som tar for seg organiseringen av kristenkonservative miljøer og nettverk de siste få år, og viser at i løpet av bare ytterst få år så er det brukt 1,8 milliarder dollar finansiert av Russland, av USA, av Ungarn og så videre for yeah. å reversere de liberale rettighetene som homofile og som kristne eller kvinneretter eller hva det måtte si.
Altså, jeg tror at alle samhällen, även de mest demokratiska och sekulära, kan vara mottagliga för den där typen av budskap just nu.
Ja, jag skulle
det är bara min poäng i den här diskussionen.
Jag skulle lite säga det motsatt, att jag menar egentligen att vi i Norden har en extrem modstandsdygtighet över för de här krafter som globalt sett rullar, ikke? Och vores version at det der mørke, der nogensinde kan vise sig, er ofte lidt lysere, hvis det overhovedet når frem. Ikke? Men jeg kan jo ikke sige, om Norge på det her område har en, hvad kan man sige, ja, altså har en parathed til konservativ vækkelse.
Men altså, i så fald, Hassan, behøver det jo ikke være, om du mener, at vi er så impregnerade mot den her typen av idéer, då behøver man vel ikke være så rädd for muslimernas åsikter som du er heller i så fall.
Jo, men der er jo forskel på majoritets- og minoritetskultur. Det ved vi da alle sammen. Det kan man da ikke ignorere, det faktum. Og en minoritetskultur, som enten frivilligt eller ufrivilligt lever isoleret, som samtidig vokser, bliver større, stærkere osv., kan jo vise sig at udgøre problemer, selvfølgelig.
Mm. Men det er interessant, fordi altså, for min del i alle år, så har det nemlig vært mitt fokus. Så det at jeg nå breder ut til altså, rett og slett islam og hva man ser av tendenser i våre egne land, når muslimer får et større fotfeste, det har jeg vært like kritisk og skeptisk, og er det fremdeles. Så jeg tenker at altså, de problemstillingene skal vi se på sammen.
Ja, men
religion okay. og magt i sig selv.
Ja, det er det, jeg mener.
Helt klart, og det skal vi holde øje med. Ikke? Men altså, i Danmark ser det sådan her ud. Der er færre og færre børn, der bliver døbt. Ikke? Der er en ny bølge, altså en aktuel bølge af udmeldelser af kirken. Hver fjerde dansker mener, at kirken er fuldstændig overflødig. Ikke? Der er folkeflugt fra den danske folkekirke. Anderledes kan man ikke formulere det. Ja, så har der været en tilstrømning, kunne man godt sige, til kirker som Hillsong. Men det er nogle hundrede mennesker, og Indre Mission oplever ikke nogen vækst.
Så, jeg ser
simpelthen ikke den bevægelse i Danmark, men selvfølgelig skal vi holde øje med.
Jeg tycker at den norske valrörelsen er vel et eksempel på, at det her er et vinnande koncept ändå. Om kristdemokraterna gør en kraftig konservativ gir og vinner på det i opinionen.
Det handler jo ikke om
det blir... Underskatta ikke det der, skulle jeg sige.
Men, Hassan, du har jo et poeng. Vi lever i Skandinavia med de fellesskapsverdiene som vi har faktisk utviklet, og det moderne gjennombrudd som blant annet sørger for at Nora kunne gå fra sin Helmer i Ibsens Et dukkehjem. De lever jo der, og jeg vil jo si at det er noe av det kjernebudskapet som det nordiske har hatt. Og når jeg er så hissig på grøten i denne diskusjonen, så er det jo nettopp fordi jeg tenker at det er dette som står på spill. Og da har jeg en god nyhet for dansker. For i øyeblikket så kan en nå bør gå mann av huset for å se Dag Johan Haugeruds filmtrilogi som med undertitlen altså, Sex, som nå går på dansk kino og har fått fenomenale kritikker. Både i Viken-avisen i Politikken har jeg sett.
Ta bare ferge frem og tilbake. Mest for å se til menn, egentlig.
Ok.
Vi har gått ut i paradets bort, bada, så låg med kvar.
Det kunde jag gjort. slutt.
Og Lasse Winther Jensen skrev i Vikenavisen noe som gjorde at jeg ble helt rørt. Og der skriver han, fordi disse filmene, tre filmer som alle handler om kjærlighet, om seksualitet, og det ligger en understrøm av det homoseksuelle i det, sett innenfra. Så skriver Lasse Winther Jensen, på en siste ferietur fra Nesodden på vei inn mot Oslo, taler karakterene om deres jobb hos kommunen. Marianne bruker adjektivet kommunal til å beskrive sin venninne, hvorefter Thor spør om hun ikke da også selv er kommunal. Jeg føler at jeg er kommunen, svarer hun. Hos Dag Johan Haugerud lever Skandinaviens fellesskapsidealer mirakuløst videre i både sex, drømme og kjærlighet, formår instruktøren å tilføre et regnbuespektrum av inspirerende poetisk kraft til alt, der i våres normale virkelighet tar seg ut som en grå hverdag.
Mm.
Så dansker, gå og se disse filmene til Dag Johan Haugerud.
Hiss og diss.
Vi har kommet frem til ukens hiss og diss. Hva sier dere, Åsa og Hassan? Åsa?
Ja, veckans hiss for meg er at Fredrik Skavlan snart skal ha premiär på en ny debattshow i Sveriges Television. Og det gjør meg glad, for han behövs i Sverige med sitt goda humör og sin lite låtsas naiva uppsyn. Veckans diss. När jag kom tillbaka till Stockholm efter semestern så såg jag att det var så rent i stan. Alla skolelever som har arbetat på sommaren och plockat skräp. Och då blev jag påmind om hur skräpigt Stockholm är alla andra årstider. Det kan jag säga genom att jämföra med hur det ser ut i många andra länder. Det är du, Hassan.
Jo, min hiss relaterer sig til den danske folkeskole. Vi har jo mange gange talt om trivselskrisen i folkeskolen. Og den danske folkeskole er under pres og har det rigtig skidt på mange områder. Men det viser sig nu, at eleverne er gladere på 38 ud af 40 centrale spørgsmål i forhold til deres trivsel. Og det er jo virkelig smukt, og forskerne kommer så med en forklaring på det. Det handler måske ikke så meget om, at folkeskolen har forandret sig, men at eleverne er blevet opdraget til at være bedre rustet til at modstå en hverdag, som består af både medgang og altså modgang. Ikke? Det synes jeg er fantastisk. Min dis relaterer sig også til den danske folkeskole. Det er i løbet af sommeren kommet frem med al tydelighed, at formodningerne, vi havde om, at der foregik selvcensur blandt lærerne i den danske skole, ikke kun er formodninger. Knap hver fjerde lærer undlader at undervise i emner, der kan være kontroversielle, viser en undersøgelse. Det synes jeg er dramatiske og meget bekymrende tal. Og du, Hilde?
Min hiss, den går til det forlaget i Norge som får alle svensker til å fnise, nemlig Samlaget, som er forlag, og som er Jon Fosse sitt forlag. Og de har nå invitert, de skal ha en Fossefestival, og de har invitert influenseren Sofie Elise, med alle sine millioner følgere, til å sitte i en samtale om boken Morgon og Kveld. Sofie Elise, som ellers er både kjent for diverse operasjoner og utlegninger av sitt privatliv, er også en stor leser. Og hun har insistert på at Agnes Ravatn skal intervjue henne. Og Agnes Ravatn er en nynorsk forfatter som jeg også setter stor pris på. Og elsker det konseptet her. Rett og slett. Min ukes diss. Det hvite hus har nå tatt over, eller prøver å ta over, Nobelkomiteens rolle. Tirsdag kveld så publiserte de et innlegg på X, der de sterkt oppfordrer til at USAs president Donald Trump får Nobels fredspris. Og de understøtter dette med en rekke anbefalinger fra Armeniens statsminister, Aserbajdsjans president, Kambodsjas statsminister, Gabons president, Israels statsminister, den pakistanske regjeringen og Rwandas utenriksminister. Så disse har nå fått rollen som Nobelkomité og skal presse fram Trump som fredsprisvinner. Det norske pensjonsfond utland, mer populært oljefondet, har vært i hardt vær, som vi snakket oss om forrige uke. Vi tok det opp i familieterapien at presset ble stort da Aftenposten avdekket hvor stor investering som er gjort i israelske selskaper. Denne uken så sto oljefondsjef Nicolai Tangen på pressekonferanse i Arendal og sa at de selger seg ut av 11 selskaper, blant annet dette ene da, som altså reparerer fly som bombe i Gaza. Nå kan man si at vi har tatt allerede begynnelsen på diskusjonen om at nordmenn får plutselig øynene opp for at vi har penger, og at det ikke nødvendigvis alltid er så etisk moralsk når vi skal bruke dem. Vanskelig å bruke 20 000 milliarder på en skikkelig måte, viser det seg. Men dette spørsmålet om liksom, hvor investeres pengene, og hvem er det som sitter og tenker på liksom, hva konsekvenser får det for ja, pensjonen, for eksempel, statens utgifter og så videre.
Alltså jag tänkte på det när jag såg det där Norge som ju som har varit en sån pionjär när det gäller Palestinafrågan och så där. Vilken dålig insyn vi har i vad i alla fall oljefonden eller i Sveriges fall vad det som heter AP-fonderna alltså allmänna pensionsfonderna gör med sina pengar. Men jag tänker Norge, tror inte ni i Norge att eran olja är lite finare och bättre än andras olja och därför så blir oljefonden opolitisk.
Ja, ja, helt klart. Alltså den är inte kun den är inte kun grön, den är också moralsk ren,
ja. Precis.
Den är mycket grönare än annan olja. Men finansminister Jens Stoltenberg sa att politisk kvarter att den saken den sista uka har sväckt tilliten til oljefondet, understreker politisk kvarter, at han forventer at fondet selger seg ut av enda flere selskap.
Dette er ikke siste gang vi kommer til å være et selskap som vi kommer til å vurdere nærmere og komme til at vi skal ut av, og jeg forventer at det også kommer til å skje i fremtiden for å sørge for gjennomføring av disse retningslinjer.
Altså, det er jo, spørsmålet er jo, altså, og jeg kan og du kan også, alle kan gå inn og se på hvor oljefondet kjøper seg inn. Det finnes, altså, det er helt åpent.
Aha, okay.
Når det publiseres årsrapporter. Jeg har vært inne for noen år siden og gått igjennom eiendomsporteføljer og det ene selskapet etter det andre. Så det kan
men det
faktisk
klart at det er transparent.
Men det som ikke er transparent her, og som Nicolai Tangen nekter å svare på, er om den israelske forvalteren som de brukte, som viser seg å være tett forbundet med en av ministerne. En vil ikke si hvem det var som foretok disse kjøpene. Så der stopper transparensen.
Ja, var merkelig at man går med på å gjøre sånne affærer, tycker jeg. Men altså, även om det er transparent så har i alle fall jeg vært veldig dårlig på at kontrollere sånne der frågor. Men jeg såg ju nu at danska pensionsfonderna eller pensionsselskapen investerer i försvarsbranschen.
Og massivt er
massivt,
det. Det er vokset eksplosivt på et år, ikke? Fra 2023 til 2024.
Precis, og då i Sverige så har det varit så at AP-fonderne har sagt nej til at investere i försvarsbranschen fram til 2023. Ryska invasionen av Ukraina. 2025 så satsar man stort och här kommer det. Sjunde AP-fonden, de har öppnat för att investera i utländska företag som tillverkar kärnvapen. Mm. Alltså man har gått så långt nu så att det finns inga gränser överhuvudtaget. Och då känner jag så här, vad gör jag om jag är missnöjd? Alltså hur kan jag anmäla mig ut av det här eller protestera? Jag känner mig som gisslan, alltså att jag är tagen i gisslan av de här jättestora fonderna som förvaltar min framtid.
Kan ni komma med en liten faktaramme?
Ja, gärna.
Fordi i Norge så har en et løpende pensjonssystem som finansiert av arbeidsinntekter, akkurat som i Sverige og Danmark, i tillegg til det enorme statlige sparefondet fra oljeformuen som brukes til å finansiere hele statsbudsjettet. Så folketrygden finansiert av trygdeavgift for arbeidstakere og arbeidsgiveravgiften, men i Sverige og i Danmark så har en folkepensjon og andre arbeidsmarkedsfor, altså finansiert av arbeidsgiver,
ikke kun finansieret af arbejdsgivere, også finansieret af arbejdstagere. Ikke? Ja. Og det er en lov, altså dele af pensionen i Danmark er lovpligtig. Altså du skal betale til denne her pensionskasse, som jo så kan gå ud og investere i våbenindustri og olieudvinding og så videre.
Ligesom i Sverige også.
Ja.
I Sverige har vi också haft massiva kampanjer att man ska ta en del av sin pension får man ju välja att spekulera själv, placera vad man vill.
Mm.
Och jag har ju valt att inte göra det och det har ju visat sig vara väldigt en vinnande strategi. Men för det är många som har spelat bort delar av sin pension långt innan de går i pension. Men,
ja.
men frågan är ändå, vad gör man när man upptäcker att sjunde AP-fonden i Sverige vill satsa mina pensionspengar i kärnvapenutveckling.
Ja.
Alltså, vad ska jag göra?
Gör det själv? Kan du det i Sverige? Kan du säga sån, detta vill jag göra själv? För det diskuteras i Danmark nu, har sant, sant?
Men vem kan man lita på?
Ja, alltså, du kan ju i förhållande till dela din pension, så kan du välja i vilken pensionskasse den ska ligga. Du kan också själv investera, naturligtvis. Ikke? Men det är ju en jungle at finde ud af det her, ikke? Og hvad er så væsentligst? Er det tabet, eller er det moralen, ikke? Det potentielle tab, fordi lige nu er det jo en rigtig god investering at investere i våben. Altså, det er åbenlyst, ikke? Du, hvis du er dansk, så skal du tage dine penge og flytte dem fra Novo og over i våbenindustrien.
Hvor mye har Novo faldt nu? Hvor mye har det koster danske skattebetalere?
Altså, milliarder, ikke? Pensionskasserne har tabt milliarder på Novo Nordisk, ikke? På det her kollaps. Mm-hmm. Ikke? Samtidig med, at pensionskasserne, eller i hvert fald nogle af dem, ATP, den her lovpligtige pension, vi betaler til hedder arbejdsmarkedets tillægspension, og den betaler vi til ATP. Ikke? Og samtidig med, at ATP taber milliarder, forgylder den kapitalfonde. Ikke? Det her med de her pensionskasser, altså jeg har lyst til at få alle mine penge og så investere dem selv. Ikke? Jeg
synes,
at,
men,
ja, virkelig. Ja.
Men, altså,
det har jeg.
Vi har ett ganska lika upplägg i Sverige då som ni har i Danmark. Ska jag också säga det då att om AP-fonderna väljer att göra såna vansinniga investeringar så kan man inte protestera hur som helst. Det är enkla skälet att det är myndigheter. De är myndigheter så man kan inte helt bara anmäla sig ur det där.
Nej.
De som har tagit sin del och spekulerat den på börsen har i alla fall hittills sett förlorat pengar på det jämfört med om man som jag bara låter det ligga kvar och ticka. Att inte välja, att inte gå ut på den där marknaden och liksom spela bort eller försöka få in pengar på börsen. Och så Hassan, jag råder dig att sitta still i båten.
Jag vill inte
acceptera detta. Att mina pensionspengar ska gå till att utveckla kärnvapen.
Nej, men det kan man ju
för jävligt faktiskt.
Ja, man kan ju inte både säga jag vill inte ha min penge bruges til, hvad hedder det, våbenexport til
Israel. Nej, jeg holder med, jeg siger det, hvad skal jeg gøre?
Ja, nej, det er
et værd. Jeg siger det. Og framförallt så, du kan ju lägga dina pengar någonstans och tro att du är ett börssnille. Och sen kommer du få väldigt liten pension. Det vill du ju inte heller, för att du är inget börssnille, det kan jag lova, Hassan. Kan man liksom bara blunda på något sätt och tänka så här, det här kommer att lösa sig eller det här har jag inte med att göra. Eller. Yeah. Men faktum är att ju mer krig vi får i världen, ju svårare blir det att komma fram till en uppgörelse i Ukraina, ju mer Israel håller på, desto mer kommer de här försvarsaktierna att stiga i värde och desto större fetare blir våra pensionsfonder. det er ekkelt.
Og i tillegg til det også, så lever du i det landet der det er mest forsvarsindustri per capita nesten i hele verden.
Ja, jeg vet, jeg vet. Sverige
og det er jo
ekstremt,
jeg veldig glad, og det er jeg veldig glad for. Som din nabo. Jeg tenker jo fremdeles at de burde ha kjøpt Jas Gripen fly i sin tid.
Kjøp på bare så at våre pensjoner
passer. Ja, nettopp. Det, for de er mye snillere, de våpnene som utvikles i Sverige. En andre plass.
Svenska bombflygplan är mycket snällare.
Det är mycket snällare, det är som norsk olje.
Men handlar det inte om att gevinst handlar om talent och vad heter det? Etik handlar om moral och mod. Ikke? Mm. Och så må man ju göra upp med sig själv vad man vill. Men alltså, ja, de där pensionskasser, de taper ju också enorme summer, ikke kun på altså på uforudsigelige aktiefald, men også på gigantiske fejlinvesteringer, ikke? Mm. Altså det
er mere at de er dårlige, det er det du ikke liker, og så liker ikke at de er umoralske, du liker ikke at de ikke tjener penger.
Jeg ved ikke hvad jeg sætter højest.
men poenget er at jeg er jo enig med dig, altså. Og det er jo det som blir det totalt absurde med oljefondet. Det er så gigantisk stort. De er satt der for å tjene penger, og hva gjør man nå? I det øyeblikket oljefondet begynner å tape penger, for de gjør sånn som de danske pensjonskassene gjør, og være dårlige, rett og slett, fondsforvaltere, så vil det jo bli krise. Så dette går jo ikke opp, uansett hvor vi snur og vender på det også.
Nei. Og det er nok sånn at man ikke både kan få gevinst og høy moral. Altså, nei, man må nok velge, ikke?
Som sådan är kapitalismen.
Norsken, svensken
och dansken.
Vi må ta ukens tall. Vi har introducerat en helt ny spalte och på närmast väg ut, om inte så allt för länge. Har dere lagt märke till ett tall som dere vill presentera för Norden?
Ja, jag tar fram siffran 1 som veckans tal. Den danska regeringen har nämligen beslutat att man vill skicka ett flyg med nödhjälp till Gaza. Och utrikesminister Lars Løkke Rasmussen säger ja, det är ett flyg. Det är en droppe i havet, men det är ändå bättre än att hela havet torkar ut. Mm-mm. Well done, Danmark. Du då, Hassan, har du något tal?
Ja, ja, alltså jag har talet 452,000, som är antalet av elektriska bilar i Danmark nu. Det är sådan att ny registreringen af biler i Danmark stiger. Nu er det over halvdelen af bilerne, som er elbiler. I Norge, så er det næsten 90% af de nyregistrerede biler, som er elbiler. I Norge kører der 800,000 elektriske personbiler rundt på vejene. I Sverige, så er det faldet. Der er kun 350,000 elbiler, og tallet stiger ikke. Tværtimod, det går ned.
Det var mange tall å forholde seg til her. Det eneste jeg tenker her, Hassan, er at jeg håper at etter valget så vil dere fremdeles få norsk vannkraft. Det er nemlig i spill.
Det er den, der driver bilerne. Det er vannkraften.
Fra Norge.
Ja.
Mitt ukens tall er 6 millioner. Predikanten Runar Søgaard, Carolas eksmann, han har nå varslet at han flytter hjem til Norge. Da sier han til VG, «Da jeg forlot Norge, forlot jeg 4 millioner fantastiske mennesker. Nå vender jeg tilbake til 6 millioner idioter.»
Du tog illa vid det, Hilde, har jeg.
Välkommen. Vi blir 6 miljoner en idioter.
Jag säger som Lina i Katthult i Emil Lundberg, ta honom bara till amerikanerna. Ja.
Du lyssnar på norsken, svensken och dansken. Skandinavisk familjeterapi.
I Sverige så har de brukt flera miljoner kronor på att rädda en truad fugl. Men hvis en svensk dverggås krysser grensen til Norge, vet dere hva som skjer da?
Ja, nu skjuter ni ihjel den her fjällgåsen på svenska och dvärggåsen på norska, va? Eller hur? Jag fattar inte riktigt varför, men det var någonting med någon räddningsaktion och någon genpool, eller?
Ja, detta är det då självklart danskarna som har fångat upp att här är det en ny, inte tyttebärkrig på gång mellan Norge och Sverige, men en gåskrig.
Ja.
Vad tror du om det, Hassan?
Ja, men da jeg læste den her historie, det er ret morsomt. Altså, fordi det er jo åbenbart en gås, som, altså, som nordmændene mener er meget specifik, men som svenskerne mener er ret almindelig. Ikke? Og nordmændene insisterer på, at den svenske variant af den her gås bærer gener fra andre gåsearter, mens den norske gås er raseren, ikke? Derudover så trækker den norske gås om sommeren til Grækenland, ikke? Mens den svenske gås overvintrer i Holland. Og det vil nordmændene altså ikke have.
Nej.
Og altså, nu kan man kan jo drage alle mulige konklusioner på baggrund af det her. Men nu vil jeg bare spørge dig, Hilde, hvad er det med det her med den raserene gås?
Jeg kjenner at her er jeg fullstendig taus, og jeg vil ikke svare på dette spørgsmålet. Nå svarer jeg som politikere som nekter å uttale sig.
Nej, men jeg tænker, det blev lite som de her, Norge og Sverige har jo et upp i norr der, i norra delen av våra två länder, så har vi ju utvecklat ett polissamarbete.
Ja.
Om svenska polisen får vara beväpnade får man inte vara i Norge. Så att,
det kan det nå faktiskt.
Jag kan vara lite trött på den här gränsen som går mellan Sverige och Norge. Jag
bör ju bara öppna den totalt.
Ta bort den bara. Och så går vi i bräschen för det här. Vi integrerar våra länder och sen så får Danmark och Finland haka på om de vill. Men vi börjar.
Mm. Den här sag är faktiskt fallet svenskarna för bröstet. Alltså man har blivit uppriktigt ked av det över det här. Ikke? Over att norrmännen kallar den svenska gås för en plastikfugl. Bare fordi den overvintrer i Holland i stedet for Grækenland.
Ikke? Er det så sandt?
Det påvirker svenskerne voldsomt, det her. Man føler sig ydmyget og nedgjort. Og hvad
hedder
det?
Utroligt oförskämda de er i Norge. Altså, jeg uppfattar ju Norge som ett snällt land.
Ja. Altså,
ja, men vi har jo, Åsa, du og jeg har jo altid haft fornemmelsen af, at der er en understrøm i Norge, ikke? Er noget andet. End ydmyghed og venlighed. Ikke? Og det er måske det, der kommer frem her i den her gåsesag.
I hele episoden, vil jeg sige. Så har det kommet frem. Åsa, du har noe du ønsker å gå ut på i dag, rett og slett. En musiker, ja. En sang.
Vi har jo fått noe av et sorgbesked i Sverige. En av Sveriges fremste låtskriverartister gjennom tiderne. Född i København 1946, Mikael Wiehe. Han berättade i sitt sommarprogram här i Sveriges Radio att han har fått Alzheimers.
För ett tag sedan fick jag diagnosen Alzheimers sjukdom. Därför vill jag passa på nu, när jag har möjligheten, att tacka er, min publik.
Då skulle jag vilja passa på att tacka Mikael Wiehe för all musik som han har gett oss i Norden, en stor publik i Norge och Danmark också. Och för att han har kämpat för en bättre och rättvisare värld. Hilde, du har föreslagit att vi ska spela Titanic.
Efter att ha varit på Arendalsuka några dagar här som är folkemöte eller Almedalsveckan på dansk och svensk, så får jag en liten känsla av att vi är på ett lite Titanic i ögonblicket.
Mm.
Och igår läste jag också saken om hur ryska cyberhackare har hackat sig in i en damm, alltså med uppdämmat vatten, strömanlägg, som det bara ger ett slags ett bilde på vad vi kan komma att uppleva.
Mm. Det är en genial, ja, det här är en genial låt för att det är en väldigt, väldigt bra historia som han berättar, Mikael Wiehe, om en man och hans fru som är på Titanic.
Mm.
Men det är ju också en allegori över vilka katastrofer som väntar mänskligheten. Man kan ladda den här låten med precis vad man vill.
Mm.
Eller ett kraschande äktenskap eller någonting. Den är så symbolisk och det är ett litet, litet mästerverk.
Ja, jeg husker den meget tydeligt fra min barndom. Mine forældre spillede den, og jeg husker også, at den ligesom slutter, så vidt jeg husker, måske tager jeg fejl, men den slutter jo med, at han gengiver, at Fartøjsorkestret som det sidste spiller nærmere Gud til dig.
Netop.
Så er det præcis.
Børjer det som en skåkning på nedre dæk. Det fyldte os vel mere med hæbnaden skræk. Vi forstod ikke rigtigt orsaken til at fartyget sprung i et læk. Man havde sagt os, at dette var verdens moderneste osænkbare skepp. Du tog fotot av barnen, dina smycken og din hatt. Jeg tog en trøje, jeg tænkte at havet er sikkert kaldt. Når vi steg ud over hytt og så hur vattnet började strømme ind, så jeg en tår, eller var det kanskje en droppe.
Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Assam Preisler, jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, Yla Renan og DR. Executive producer er Ole-Jan Larsen, og redaktør er Jostein Olseng. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yla Renan og NRK Radio. Klippene i sendingen er fra TV Visjon Norge, NRK og SR.